Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Ja, jag vet inte om det är bara jag som har läst om det som kallas för encrochat i tidningarna de senaste tiden. Jag blev nyfiken, vad är det här för någonting egentligen? Och vad är det man har dechiffrerat? Jag fick kontakt med Ted som jobbar med de här frågorna och jag hoppas att du efter det här avsnittet vet mer om vad just EncroChat är och vad det kan ha bidragit till för svensk polis. Du vet väl också att vi finns på sociala medier, Snutsnack finns på Facebook och vi finns på Instagram. Är det så att du vill stötta podden för att du tycker att den är ganska bra så får du jättegärna göra det. Gå in på patreon.com/snutsnack. Då kan du också ta del av lite bonusmaterial. Idag berättar Ted i Patreon-avsnittet om ett case som fick honom att tänka efter lite extra hur det kunde hända egentligen. Men nu så tycker jag att vi tar det försiktigt där ute. Vi är fortfarande mitt i den här extremt tråkiga pandemin. Och så hoppas jag att du får en väldigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack, Ted.
Tack ska du ha, tack.
Vi har suttit och pratat här lite innan vi bandade och jag berättade att när jag jobbade på gatulangningsgruppen på Norrmalmspolisen så var vi upprörda när vi kom på hur man använde sig av personsökare. Kommer du ihåg dem?
Minikål, eller vad?
Minikål. Det pep till i byxlinningen där och vibrerade och så stod det telefonnummer. Då gick man till en fast telefon och ringde upp till det telefonnumret. Väldigt tekniskt avancerat.
Alternativ telefonkiosk.
Eller gick också till en telefonkiosk. Finns inte längre. Sen visade det sig då att våra kära langare använde de här minikål eller personsökarna och skrev liksom små meddelanden då, om man kallade Fridens plan för 14 och så skrev man då 14 13 05, då skulle man vara på Fridens plan då 13 05 och tänkte så här, men det här är inte klokt, vad tekniken går framåt. Men nu är det så att idag ska vi bland annat prata om någonting som heter EncroChat. Och jag har redan lärt mig saker om det här EncroChat som jag inte visste. Men jag tänkte att vi ska gå in på det alldeles strax. Men först tänkte jag bara höra lite kring din historia, Ted. Du jobbar nu med EncroChat och är väldigt engagerad i det. Men hur ser din bakgrund ut i det, kring det polisiära?
Jag har ju varit rotad i Bergslagen med Örebro som utgångsort i stort sett hela mitt polisiära liv. Och är bördig från Västgötaslätten, så jag hamnade relativt lagom avstånd hemifrån för att inte få spontanbesök, men tillräckligt nära för att kunna åka och hälsa på utan att det blir någon större bedrift. Så jag har varit Örebro trogen under de här snart 20 åren som jag har arbetat, och med varierade arbetsuppgifter.
Vad började du med?
Nej, jag började på ordningen, men ganska så snabbt så gick jag in på en chefsbana och blev gruppchef efter några år där, och sen har jag varit i det spåret. Men fördelen när man kom, som jag gjorde då runt 2000-2002 där, det var ju att det var väldigt små aspirantkullar och pensionsavgångarna var ju ganska höga, så det var väldigt stora möjligheter för oss som ville göra olika saker, prova på och Så att jag har haft en bakgrund både som sådana kallade regional insatsledare och utredare på grova brott och inom jourmiljö och framförallt utryckning och sådär. Så att det var ju en stor fördel just efter det hade varit ett stopp på intag på polisutbildningen några år innan där. Så man har haft förmånen för att säga och gjort väldigt mycket olika saker.
Mm.
Och det senaste tiden så har jag varit chef för regionens forensiska verksamhet som är kriminaltekniker och lokus och eller lokala brottsplatsundersökare och internet IT-forensiker. Men sen ungefär ett dryga året så är jag inom underrättelsevärlden.
Underrättelsevärlden, det är spännande. För den får vi inte alltid veta allting om. Och det är väl kanske därför den blir spännande. Det är spännande att höra om Säpo och det är spännande att höra om MI5. För att vi får liksom inte hela bilden klar, och det ger ju någon form av mytifierad bild också av underrättelseverksamhet. Men hur tycker du det är att jobba med just underrättelseverksamhet?
Jag tror nog utifrån så är det nog en sån uppfattning man har att det är lite mystik runt det. Men mycket av underrättelsetjänster bygger på förtroende. Och har man en gång brutit eller missbrukat ett förtroende, det kan gälla mellan nationer eller mellan enheter eller mellan andra myndigheter i Sverige, så då är man så kallat rökt. Alltså det bygger på dels viss personkännedom men väldigt mycket relationsskapande där man litar på varandra och man håller sig till de så kallade för handling codes som är upprättade hur man får använda informationen. Och det är ju det som vi sätter stor tillit till att vi följer. Annars så kommer det ytterst riskera liv och hälsa för dem inom källverksamheten vi har och liknande. Det är folk där ute som förser oss med information som skulle kunna råka väldigt illa ut om det kommer fram i fel forum. Så det finns det är inget självändamål att vara mystisk och hemlig, utan det är ytterst kan vara fara för liv och hälsa som sagt för tredje man.
Intressant. Jag kommer ihåg när jag började jobba på Säpo, var färdig, vi gick en 11 veckors utbildning då, och sen så innan vi skulle så att säga träda i tjänst då, så fick man ett sånt enskilt samtal med en stram herre som tittade en djupt i ögonen, berättade att Säpo aldrig någonsin har haft en läcka, och man kände som jaha. Jag tror att jag kommer bli den första. Men det var ett väldigt allvarligt samtal om precis det du nämner om förtroendekapitalet och så vidare, och varför det är viktigt att underrättelseverksamhet och har det här förtroendet att man inte berättar om vissa saker. Men det var lite uppsträckning, men ganska nyttigt också skulle jag nog vilja påstå att få det här samtalet, som inte bara var liksom att han pekade med hela handen och sa du börjar inte gola nu, utan det var ett allvarligt och seriöst men också nyttigt samtal.
Jag tror också att jag är inte speciellt rädd eller egentligen för läcka när man, om man pratar i den egentliga meningen att man med avsikt lämnar ut information till, man kan prata om främmande makt eller till kriminella nätverk eller liknande, utan jag tror det största problemet som vi nog har, det är att man tycker det är väldigt intressant, kul, eller jag vet någonting som inte du vet. Och sen har man sina förtrogna. Man har jobbat många år och känner förtroende för dig som min kollega. Nu ska du få höra någonting.
Mm.
Och den i sin tur har ett lika stort nätverk med sina förtrogna. Mm. Och sen kan bollen vara i rullning. Så att det är därför det är viktigt att hålla på det där. Liksom att det som är nice to know eller need to know basis. Och det får man liksom leda efter den ledstjärnan på något sätt där, tror jag.
Just det. Ja, men det är väl en bra sägning där. Nice to know eller need to know. Men det har ju varit mycket på tapeten nu sista... Ja, man kan väl säga att nu är vi i början på mars 2021. Och man kan väl säga senaste månaderna som man börjat läsa om det här som kallas för EncroChat. Och vi började med att prata lite raljant här kring personsökarna och sådär. Vi hade våran ljudtekniker som sa, men vadå, brevduvor då? Det var ju också ett sätt att, det har ju väl alltid funnits tekniker att komma undan, att så att säga utelämna den här informationen då, till exempel om man är i kriminell verksamhet att polisen inte ska få reda på. Att till exempel man i filmer, om man ser gamla äldre film, springer man ut till den här telefonkiosken och ringer för att hemmatelefonen kan ju vara avlyssnad. Men i och med att tekniken har gått framåt så har det ju kommit nya möjligheter att kommunicera. Och jag hade en felaktig tanke kring det här egentligen. Jag trodde att det här var typ som WhatsApp som man hade på sin telefon. Men Ted, du kan väl berätta lite vad grunderna, vad det här EncroChat egentligen är för någonting?
Ja, det är ju en tjänst där man utlovar då från den som är leverantör av tjänsten en säker krypterad kommunikation mellan de som nyttjar deras system, där man inte ska kunna bli avlyssnad eller man ska inte få den information man skriver om där röjd. Och man utlovar även att det ska inte gå att återskapa i efterhand. Om man blir tagen med en sån här enhet i handen så ska det vara omöjligt för polisen att återskapa den kommunikation som har skett på enheten. Så det är väl deras affärsidé. Och precis som du säger, alltså säker kommunikation oavsett om det har gällt inom försvar och militära, alltså krig sen tidigare. Vi har ju Enigma som din ljudtekniker också diskuterade här innan. Alltså behovet av att kommunicera säkert, och det är även internt inom polisen. Vi har också ett jättebehov att kunna kommunicera, inte minst i det jag sa förut här med hur vi jobbar med informationen mellan länder och inom länder, mellan olika myndigheter. Så det där är ju en ständig kapplöpning, att vi ska ha så säkra system som möjligt utan risk att de på något sätt läcker. Och samtidigt så måste det vara tillräckligt tillgängligt så att vi inte behöver ha fysiska möten vid varje känslig fråga. Och precis samma sätt är det från kriminella nätverken. De bedriver ju sin narkotikahantering eller penningtvättsbrott som är baserat kanske, alltså kokainhandeln, den kommer från Sydamerika. Det vågar vi ju ganska bestämt påstå, även viss del från andra delar. Men de måste ju få kokainet till gatan i någon större ort i Sverige. Och hela den logistikkedjan så måste man kommunicera, för man kan inte träffas i alla led. Och då har ju just det här EncroChat varit en av de plattformar som har erbjudit en sån kommunikationslösning.
Men när du säger alla led, då skulle man kunna tänka sig att man då har det här EncroChat ända från Sydamerika då, så att säga. Vi tänker på, jag menar, kokain, det måste ju ändå, det ska ju, det är kemikalieblandning och det är ju fabriker som styr ihop det här, och sen ska det ner till någon underleverantör som ska skicka vidare. Skulle man kunna tänka sig att den här EncroChat finns i hela kedjan då, så att säga?
Ja, i alla fall just vad det gäller EncroChat. Vi vet ju, som jag sa också, att det finns flera parallella plattformar i det här. Och vad det gäller EncroChat så ser vi en väldigt tonvikt på Europa. Mm-hmm. Men det är ju inte omöjligt att i alla fall någon på annan del av i världen har tillgång till detta, som är deras kommunikationscentral in mot Europa. Men det går ju också att jobba på parallella system, som sagt här. Det finns ju flera kända som erbjuder mer eller mindre lika säkra tjänster.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack, Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
EncroChat, är det en egen mobil då, så att säga? Jag gör så här citattecken här då. Är det en egen enhet som man jobbar på, eller har man det i sin smartphone?
Nej, det är ett av deras garantier då. Man har en egen enhet eller device som är helt avskalad från väldigt många andra funktioner som du har i din andra telefon. Och det är just av den anledningen att du ska inte använda den här för att vara inloggad på Snapchat eller Facebook eller någonting. För då ser vi ju att du har den här appen. Då kan vi ju binda just det kontot till dig som individ. Mm. Utan hela idén med det här är att det är en fristående enhet som endast och enbart syftar att kommunicera med andra som också har en likadan enhet.
Men för mig som inte är så tekniskt bevandrad då, måste man inte ha ett Telia-abonnemang, eller komma i liksom, hur får man de här digitala meddelarna att hoppa mellan de här enheterna? Det, jag fattar inte det.
Ja, och då vänder du dig till mig.
Ja.
så, nej, men det är ju så att leverantör, man betalar en abonnemangskostnad till, till just i det här fallet Encrochat som står för det där. Och sen kan du ju koppla upp det mot ditt wifi. Bara du kommer åt nätet där uppe så är det ju din abonnemangskostnad ligger mot företaget.
Ja, jag fattar. Okej, okay. Okay, jag förstår. Och då undrar man ju ett företag då som skapar en sån här tjänst. För vilka är då det här användbart i grunden? Det låter ju för mig då, nu låter det ju som en handen i handsken för den som pysslar med fishy business att ha en sån här tjänst.
Ja, och speciellt då när vi ser prislappen på det. De kostar ju en 20 000 svenska kronor liksom för att starta upp med vissa antal månaders abonnemang. Och sen har vi uppgifter att fylla på ytterligare 3 månader. Abonnemangskostnad är runt 6 500. Så det här är ju inget som man har om man inte har tänkt göra vinst på att ha det. Det är ju inget kul socialt medie där man kanske chitchattar med någon. Utan den här kostar ju tiotusentals kronor att drifta. Så egentligen så kan jag väl bara hålla med dig. Och det är det vi har sett också i materialet. Alltså 90-95% av all kommunikation som vi har sett handlar om mordplaner, det handlar om penningtvättsbrott och sen omfattande narkotikahantering. Det är det man pratar om. Det finns inget annat kallprat i stort sett på de här enheterna, och då har vi sett ganska så många konton som har träffat in mot Sverige. Men det man ursäktar sig med, och det jag vet även är det som kanske står i andra medier som är kritiska, om man tittar på en mer övergripande lagstiftningsfråga. De som är kritiska mot att polisen fick göra det här mot Encro, även om inte det här nu var svensk polis som gjorde det, utan det var i Frankrike som operationen skedde, så finns det ju de som har åsikter om detta. Och deras argument är ju att man ska kunna ha företagskontakter, man ska kunna dela företagshemligheter. Man pratar till och med i termer av att det är viktigt för tunga politiker att kunna ha säker kommunikation från Bryssel till sina uppdragsgivare här i hemlandet när de är utsända. Så sådana motiveringar finns ju från de som tycker att polisen har gått för långt i det här läget.
För om vi backar bandet för att se vad som händer då. Den här tjänsten då har ju, man har ju hävdat då till sina kunder att här har du ett perfekt hjälpmedel om du vill kommunicera säkert utan inblandning från någon annan part överhuvudtaget. Du kan ha den från killen på gatan till, ja, ända tillbaka till Sydamerika som vi pratar om. Och man kan heller inte i efterhand återskapa de meddelanden som har sänts och så vidare och så vidare. Men då är det olagligt att ha en sån, om vi tittar på svensk lagstiftning då, är det olagligt att jag har en sån separat enhet där ett företag har fixat så att jag kan kommunicera med mina vänner om lite hemligheter?
Nej, det är inte olagligt att inneha den och äga den. Däremot så ser vi domar på motsvarande enheter att om man väl döms för brott så får du inte tillbaka det här som en oskyldig telefon, utan den förverkas, som vet, alltså förstörs och återlämnas inte som brottsverktyg. Så man hävdar att det här är ett verktyg du har i din kriminella verksamhet.
Mm.
Så man har ju ändå någonstans sagt att vi förstår att det här är ett led för att du ska kunna sköta din kriminalitet.
Mm.
Men att bara bli stoppad på gatan och ha någon sån här krypterad enhet är i sig inte brottsligt.
Just det. Så att det är inte en tillfällighet då att det inte var svensk polis som klev in och liksom dechiffrerade hela det här, utan det var ju då, du berättade tidigare, det var fransk polis. Och då kanske man har en annan lagstiftning där då.
Ja, och de har varit ganska tydliga med, och det är ju prövat i deras instanser innan operationen drog igång, att det här har stöd i fransk lag när vi gör det och sen drar operationen igång. Så där är vi ju trygga. Men det som skiljer kanske lite mot Sverige, det är att när vi gör hemlig dataavläsning eller avlyssningsoperationer mot andra kommunikationsdelar, då ska vi ha en konkret misstanke mot en konkret person, och det är den personens kommunikation som vi lyssnar på, och de är hans eller hennes närhet. Så, och då har vi också en rättslig prövning först, att domstolen säger att misstanken är tillräckligt stark och integritetsbrottet ni tänker begå mot de här människorna står i proportion. Ni får göra de här tvångsmedlen. Mm. Och med det sagt då, så ser jag ju en viss svårighet i Sverige att ta som ett helt nätverk att alla som har tillgång till just det här kommunikationsverktyget kan anses vara misstänkta för brott. Jag ser inte att vi idag skulle kunna gå till domstol och säga att vi vill ha kommunikation från 700-800 användare för att de ingår i kriminellt verksamhet.
Just det. Det behövs ett konkret brottsmisstanke mot en specifik person för att skulle kunna göra något liknande i Sverige. Men nu så gjorde ju fransmännen här, de öppnade upp, och det blev ju liksom som att man öppnade upp ett hav av information här. Och hur kommer det sig då att det här kom sen till svensk polis kännedom? Mm.
Man startade via Europol, och det är ju alltså Europol, den europeiska polisen, som är en koordinerande kraft mellan länders brottsbekämpning. Där lyfter man in det här och berättar från fransk och holländsk sida att vi har det här projektet igång mellan våra två länder. Vi är nu villiga att bjuda in andra europeiska länder om de ställer upp på dem som jag nämnde för handling codes eller vad man nu ska kalla det, liksom terms of agreement, blir mycket engelska nu, men alltså på
allt det där man trycker godkänd på utan att läsa igenom det när man får en ny mobil eller dator.
Ungefär så. Nej, men alltså ställer ni upp på de här användarvillkoren som vi sätter upp för er, då är ni välkomna att ta del. Och Sverige, efter visst övervägande, så sa vi att ja, men det kan vi acceptera. Och där det handlar egentligen om att ingenting ska röjas innan det är klartecken. Vi får inte använda informationen för att starta förundersökningar. Vi får inte använda informationen för rättslig prövning. För vid första sånt ärende så skulle ju det bli känt. Mm. Vi har ju offentlighetsprincip i Sverige, så att då skulle ju operationen äventyras. Så.
Men idag finns det väl ärenden där man har använt sig av information från Encrochat?
Ja, och det blev en omslagspunkt där i... Det var redan planerat innan. När vi gick in i operationen så var den tidsatt. Den var tidsatt till en bit in i juni. Att efter det, när vi har kommit till den punkten, då kommer ni få använda materialet för att bedriva förundersökningar och, som jag sa, då, och presentera det för rätten. Så det var känt. Utan det vi gjorde i den här, så jag kallar det för live-fasen, som var då från ungefär april fram till mitten av juni, det var ju att vi använde informationen på de få i Sverige som var initierade. Så såg vi att vi kan ta ett stundande våldsbrott. Mm. En konkret mordplan mot en viss person som ska ske. Mm. Vi visste tid och plats vart gärningsmännen skulle samlas. Då kunde vi lägga ut den informationen där vi inte namngav källan. Vi berättade inte varifrån informationen kom, utan ungefär så att ni bör titta på den här parkeringsplatsen klockan 19, eventuellt kommer det en BMW som är intressant. Mm. Och de blev ju ganska förvånade, konstaplarna, för 19.02 kom det en BMW, och i BMW så fanns det två automatvapen och rånarluvor. Mm. Det vi satt i då, det var ju, eftersom vi inte hade tillstånd att berätta att vi visste historien bakom, alltså måltavlan visste vi visste vad som var på gång att ske, men vi var förbjudna att använda det, så fick vi acceptera att de första veckorna så sitter de då för grova vapenbrott. Mm. De sitter där anhållna, häktade för grovt vapenbrott, och sen kunde vi då, när vi kom till den här omslagspunkten och det här kunde bli förundersökningsmaterial, då kunde vi berätta för åklagare och utredare det här var syftet, det här var, och då rubriceras det om till förberedelsemord. Så att det var en liten twilight zone däremellan, men det har inte på något sätt varit hämmande, utan de som skulle åka in, de har åkt in, och de som vi hade möjlighet att rädda livet på har vi räddat livet på. Så att...
Men det fanns inte någon form av frustration där att inte kunna liksom delge, utan ja, nu löste det sig ändå, så att säga. Man behövde egentligen inte, och det var ju kanske något exempel ändå på nice to know, need to know, att man behövde kanske inte hela bilden för att gripa de här personerna.
Nej, och jag tycker vi har fått en väldigt stor förståelse nu i efterhand. Men jag skulle kunna tänka mig själv, och även med en bakgrund som även om det inte var speciellt många år, men som grova brottsutredare. Här sitter jag och utreder grovt vapenbrott mot tre. Och någonstans i Sverige så sitter det folk som har hela bilden. Så här har jag jobbat i 2 månader i någon form av skymningsland. Och sen är plötsligt kommer ett litet paket med röda snören där jag får hela kommunikationen 2 månader senare. Mm. Det var ju min farhåga att det skulle kunna bli någon form av gnissel eller liknande mellan utredningsdelen och underrättelsedelarna inom polisen. Men så har det inte blivit, utan man har haft förståelse för att okej, det var på de premisserna vi gick in i. För alternativet var ju att vi inte hade fått veta någonting alls.
Just det. Men hur har det varit? Du som har haft, då kan man säga, jag skulle säga förmånen att läsa de kriminella sätt att kommunicera och sådär. Hur har den världen varit? Att liksom, det måste ju ha öppnat. Även om du har jobbat som polis i många år och jobbat med grova brott, så har du ju inte haft tillgång till de här direkta kommunikationerna mellan de kriminella. Hur var det att plötsligt kunna ta del av det här? Det är som att vara en fluga på väggen nästan när de sitter och pratar. Hur var det?
Nej, men det var ju, när det här kom upp att vi skulle få den här möjligheten, så var man ju lite skeptisk inledningsvis. Alltså, jag har ju suttit och tittat på mycket från andra hemliga tvångsmedel, telefonavlyssningar, hört samtal, sett sms-trafik från så kallade telefontumningar när vi säkrar kommunikationen från personers mobiler, och de ger ju sällan speciellt mycket. Man förstår vad deras andemening är, men ingen som skriver liksom i klartext, utan det är ungefär som din personsökar liknelse där. Polisiärt vet vi precis vad det är de pratar om, men vi vet samtidigt att det håller aldrig i rätten liksom att komma
just
med det.
Jag ska hämta på dagis, ja. Det betyder att nu är leveransen klar. Precis. Typ. Ja, jag förstår. Ja.
Min son väger nu 10 kilo. Mm. Ja, bra. Okej, ja.
Okay, ja. Ja, just det. Men här blev det på ett annat sätt då, eller?
Här pratar man klartext, man var väldigt liksom oförsiktig, man skickade till och med selfiebilder på sig själv och sånt där. Så att, för det var ju också en fara i början. Det här är ju en, vitsen med enheten är ju att det är kopplat till ett användarnamn och det har ju ingen koppling till dig som individ. Så det var ju ett jobb vi fick göra i början. Vem är det här? Vem är det som håller i användarnamn XXX? Vem är detta? Men det hjälpte dem ju så på traven.
Det är många delar. Man får skicka selfie.
Ja, och liknande. Och
selfie eller bank-ID är ju bra sätt att identifiera sig på. Ja.
Så det kan vi ju tacka dem för i den delen. Sen har vi inte lyckats komma hela vägen fram med alla, men jag vill påstå att i de mest uppmärksammade och grövsta brotten och så där är vi väldigt långt fram och bra med. Så.
Och när du säger klartext, då är det alltså tid och plats och person som ska skjutas, som till exempel med den här du berättade, ska komma in eventuellt en BMW. Ja.
Och det är samma i deras narkotikaaffärer, trots att det handlar om väldigt stora belopp och risker, så säger de bara, vi ses på den och den parkeringsplatsen, du går fram till bagageluckan, där ligger en sportbag, och sen lägger du pengar på förarsätet, bilen kommer vara tom när du är där. Ja, så tittar vi på dem, ser att den här sker, och sen kan vi plocka dels kuriren då lite längre bort, och så väntar vi på att bilägaren som har fått sina pengar kommer och sätter sig i bilen, så tar vi han också. Så att de gjorde det inte svårt för oss, det gjorde de inte.
Det låter ju synnerligen som, tänk om polisarbete kunde vara så hela tiden, att man var steget framför liksom, då hade det varit enkelt.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Sen har jag också läst, och det är väl många med mig som har läst, och då har man kunnat läsa i kvällspressen bland annat, att till och med advokater har haft tillgång till den här enheten.
Ja, det är ju något som vi har påstått där, och det är ju under utredning nu. Och det där är ju liksom något som jag i alla fall ska försöka hålla mig ifrån lite grann. Där, för det ska ju gå en, det är en lite speciell verklighet, men det är klart, om vi utgår från att det är sant, och det har ju varit ute i media att de här identifierade personerna bland annat har skrivits om kungen och prinsen i kvälls media, och vi utgår från att det är de advokaterna, så att den identifieringen är så pass stark eftersom åklagaren ändå har lämnat in en skrivelse till advokatsamfundet, så är ju det högst beklämmande. Men jag tror samtidigt att det är nog minst lika illa för advokaterna, för det är ju verkligen en form av osund konkurrens. Inte bara att det förstör brottsutredningar och vi fortsätter att ha våra kriminella nätverk på banan liksom med oschyssta medel, men det är också tufft för huvuddelen, alltså i stort sett, det här är ju en försvinnande få som vi påstår har gjort såna här saker, och då övriga advokatskrå är ju lidande av det här. Dels att de här tar de stora uppmärksammade uppdragen, för de får de här extra tjänsterna som ingen annan ställer upp på. Just så att det blir ju liksom snedrivet hela den konkurrenssituationen mellan advokatbyrås. Så jag tror att det kommer ske ett ganska intensivt jobb från advokatsamfundet liksom att komma åt det där. Mm. Men vi får följa det lite längre fram sen.
Okej, men då ska vi följa den utredningen då och se om det går att identifiera om det här är advokater och hur de har betett sig i sådana fall. Jag vet ju själv att man som polis i vissa ärenden, när man hade några speciella advokater som vi på den tiden kallade för busadvokater. De hade liksom sina speciella case med sina speciella bovar. De satt på bilder när bovarna satt med vapen i hand och så sa de så här, nej men det där såg inte jag när jag var på det bröllopet. Så det är klart, precis som man hävdar då att det finns crooked cops, vilket det finns och har funnits och tyvärr kanske kommer finnas i framtiden också, eftersom det är någon form av tvärsnitt av den svenska befolkningen, så kommer det finnas poliser också som knarkar eller något sånt där. Och det är väl så inom advokatskrået också, att det finns liksom bad lawyers. Men vi får se vad som händer där. Hur ser det ut i dagsläget då liksom ute? Finns det ärenden som är öppna där man kan använda sig av det här som fransmännen liksom kodade av?
Ja, och det har väl, tror jag, inte någon som undgått någon som följer lite kriminalpolitiska reportage, att det har haft en väldig genomslagskraft det här enkromaterialet. I stort sett alla regioner i Sverige har man dratt nytta av det. I vissa delar har det varit den sista pusselbiten. Andra ärenden är helt baserat på enkro, där det liksom, utan det hade vi aldrig haft en rättegång ens. Och det som är unikt, vi har ju ganska många gånger i de grova brotten och även mindre allvarliga brott vetat, som vi säger, polisiärt uppklarat. Vi vet hur det här går till, vi vet vilka som är inblandade, men det har liksom inte hållit sista delen för att domaren ska slå liksom klubban i bordet. Så. Men nu fick vi ju de delarna, och det är därför man ser rättegångar som har nu både 23, 24 misstänkta. Jag såg nu i Uppsala går det upp ett ärende med 58 åtalade. Det är ett ärende. Nu är väl inte mer än 20 av dem häktade, utan de andra är väl på fri fot i väntan på dom. Men det är ju en helt unik situation, och det ställer ju jättestora krav på domstol och på åklagare som ska hålla ihop en rättegång med så många misstänkta. Och tar man då, om vi säger att det är 20 eller som är häktade, som ledsagas av två stycken kriminalvårdare som har varsitt biträde. Mm. Så bara där i rättegångssalen så är du uppe på en 50 personer som sitter liksom på de misstänkta sida. Och som två advokater, så att sådana här rättegångar, det börjar ju likna det här man har sett på tv och kanske skrattat lite åt, som man har sett i Ryssland eller Italien, när man går på maffian där, när det sitter en 30-40 misstänkta i en rättegångssal. Och nu börjar vi se det liksom i Sverige när de här ärendena rullar ut.
Sätter tryck också på utredarna som får väldigt mycket på sitt bord. Inte bara med såklart många misstänkta, men allt vad det kräver runt omkring med tidsåtgång och så vidare och så vidare. Så det är ju positivt såklart att få den här informationen, men den måste ju också bearbetas och behandlas och utredas. Och det är klart att det är ju tidskrävande också.
Ja, den står ju inte för sig själv på det sättet, utan vi måste ju, som jag sa innan, vi måste fastställa vem individen varit, på vilket sätt gör att vi påstår att det är Hasse som har haft den här telefonen i sin hand. Alltså det är ju som de brukar skratta åt utredare när man kommer in och säger som yttre polis att det är gripet och klart. Det är en sån där lustigt uttryck, för det är då jobbet börjar enligt andra. Gripandet är den korta delen, sen är det flera månaders arbete som kvarstår.
Ja, den har man nog sagt några gånger. Ja. Men man är ju också väldigt nöjd när det är gripet ibland i vissa fall. Och sen har man inte tänkt på dem som ska ta, ska ta över efter det. Så att...
ja, avrapporteringen är en skrynklig papperslapp i benfickan och säger det är gripet och klart det här är gripande tiden.
Jag tänker på ett sånt här företag, hur man säljer in det här, hur det har kommit till folks kännedom, att det finns, vet man någonting kring det, hur, vilka kanaler man säljer det här på? Du säger att du berättade ju tidigare, en ganska dyr produkt ändå att köpa, och ingen som, det är alltså vinstdrivande då företag, om man säger, som köper det här då. Hur får man ut den här marknadsföringen kring det? Vet du någonting om det?
Men jag tror att man, det blir mycket att man låser upp det. Man erbjuder någon att bli återförsäljare som har kontakter. Den gör ju då en vinst på varje. Så att den här, om man säger som jag sa, vi säger att det kostar 20 000 rent hypotetiskt då för den första enheten plus 3 månaders abonnemang. Ja, då kanske du får 5 000 i början för varje som du trycker ut i någon form av nätverk eller till någon som i sin tur då kanske får 500 för varje den säljer. Och sen ställer man ju också krav, eftersom det här ska vara en säker kryptering, så att vårat nätverk eller vi i den här distributionskedjan, vi använder inga andra kanaler, utan alla ska vara på den här plattformen, annars kommer vi inte göra affärer med er. Så det blir liksom ett, vill man då tjäna pengar i det nätverket eller ha tillgång till narkotika från just den här konstellationen, då är det det som krävs, att du också är med på plattformen. Så att det blir liksom liten... det sprider sig. Det blir som ett sånt där svampar, så vet du, museer, så nätverk, det drar iväg efter ett tag. Va? Och sen är det... Det här är ju inget för, om man säger, för springpojkarna som används som epitet ibland för de lägstående i nätverkshierarkin, utan de kan man förse. Man kan sitta som lite högre upp och ha 3 enheter. Så när du ska göra uppdrag så får du den här på lån. Nu kan du ha den här fram tills på lördag. Då är ditt dropp, eller vad de kallar det, när man har lämnat av narkotika, pengar eller genomfört kanske ett våldsdåd. Sen ska jag ha tillbaka den liksom, för då ska nästa utförare, springpojk, ha den.
Just det. Man får den till låns helt enkelt. Hur, men du nämnde också att det finns konkurrerande verksamhet till Encro.
Ja, det finns, och det är ju egentligen bara att googla runt lite. Så det finns ju dels de som finns på appar där man pratar om Signal och Vicker, och även Snapchat används en del. Och då har vi sett då när, på bilder man skickar mellan varandra, att viss kommunikation går på, inom just det här Encro, och sen hör man att den här personen har ju inte det. Då måste man gå över till något som den individen har. Så att de jobbar med parallella system hela tiden beroende på vilka de måste ha tag i.
Just det. Framtiden då? Hur ser det ut i framtiden, och vad finns det mer för problem att lösa, och vilka knutar måste man knyta upp?
Jag tror ju ganska säkert att de måste fortsätta med den här typen av kommunikation. De kan inte lita på något annat sätt, utan de måste riska. Så, väl medvetna om att råttfällan kan slå igen en dag. Så det jag tror vi kommer se är en ökad försiktighet. Alltså de kommer inte bjuda på samma sätt på det här klartexten. De kommer bli sannolikt försöka linda in sin riktiga identitet. Men det blir ju ett problem för dem. För att när de då ska ha kontakt med sin person i Holland och kommer bara med ett alias och säger hej, det är jag. Ja, men hur ska jag veta vem du är? Så de måste ju på något sätt ge en ledtråd vem de är för att liksom bli addad på skärmen. Så på någonstans så måste de blotta sig vem de är för att mottagaren ska vara säker på att det är just dig som jag vet vem du är som har den.
För vi pratade i början precis när vi pratade om underrättelseverksamhet, och du pratade om att det är en förtroendebransch och de koder och sånt som gäller och varför det gäller och så. Och det är ju precis samma sak egentligen om man går till den kriminella världen, att du måste också kunna styrka dina intentioner, vem du är, och om du inte är rätt person som söker upp mig, om inte jag vet det, som om jag ska göra någonting eller distribuera någonting, så tänker inte jag göra affär med dig.
Precis så är det, och det ser vi många gånger att någon någon skriver till person A och säger hej, det är jag, jag fick ditt alias från den här personen. Ja, då dubbelkollar person A direkt mot den referensen där som är given. Så är det här en grön kille liksom, är det en bra... Ja, och då får de någon bakgrundshistoria. Ja, vi har känt varandra länge och gjort många galna saker ihop. Ja, men tack, då vet jag. Och sen har de fått kontakt.
Det finns ju olika sätt att identifiera en person på. Och jag kommer ihåg när jag började jobba som polis. Man var ute och det kunde vara ett enklare ärende. Någon som man inte behövde gripa för ett brott. Men är man en person oidentifierad så kan man ju inte släppa dem på gatan. Utan då måste man på något sätt få dem identifierade. Eller så griper man då. Och då kollade ju vi om folk var daktade. Daktyloskoperad heter det väl med ett snyggt ord.
Snyggt.
Och då tittade vi efter tre kännetecken. Det kunde vara då så här, vi står här, han säger att han heter Ted. Men han har ingen lägg då. Då ringer man och kollar med det här registret då, om du har varit gripen. Eller jag tror till och med att du krävde att du hade varit anhållen och häktad. För att du skulle bli daktad då. Och då kunde vi se då, är vänster kind, örn, höger axel och tre prickar i vänster hands handväck här då. Och då hade vi tre stycken kännetecken som då är signifikativt bara för dig då. Och då ansåg vi dig identifierad och då skrev vi det identifierad via dackning. Och så skrev man då ärret och de här tatueringarna och så vidare. Så det finns ju olika sätt att gå tillväga för att, och där tänker det är ju också ett sätt för kriminella att säga, ja men det är han med örnen och med ärret i facet och så det finns ett sätt att gå tillväga på för att hitta, se att det är rätt person liksom.
Ja, så jobbar de, jag har ju en liten anekdot där och jag stod och hade en trafikkontroll på den tiden jag jobbade ute, så precis när vi träffar vanliga som inte är daktade så gör vi också lite kontrollfrågor om man saknar körkort liksom, om man, sådana frågor som man inte borde kunna svara på om man utger sig för att vara någon annan. Och jag stoppade en kvinna som var på väg till ridhuset och hade ridhjälm och sådana kläder och hade inget körkort med sig, så jag ställde de här frågorna om man var gift eller sambo, om man hade några barn, var hon kontra med. Bara en fråga, ställer du de här frågorna till alla? Och hon hade en uppfattning att jag hade helt andra intentioner i den här kontrollplatsen. Så det fick bli en liten utläggning om varför jag hade gått igenom hennes civilstånd där på en parkeringsficka utanför Harris i Örebro. Så att det finns olika sätt att fastställa att du är du.
Och ibland kanske visar också med att man kan finnas en viss vikt av att förklara också varför man ställer vissa frågor så här.
Jag lärde mig det att jag ställer, nu förklarar jag, efter det förklarar jag innan och inte började förklara efter det här för att undra ju alla tvivel.
När man börjar fråga sig, är du singel?
Ja. Så kan det bli ibland.
Hur trivs du med ditt jobb?
Fantastiskt.
Är det så?
Ja. Jag kan ärligt påstå att oavsett vilken roll och vilken funktion jag har haft så har allting, jag har aldrig haft tråkigt att gå till jobbet. Yes. Och det är en ynnest så. Samtidigt så är man ju lite gisslantagen. Jag ser inte att jag kommer göra någonting annat. Så jag vet att andra har andra åsikter om yrket. Men det är ju få ställen där du har en grundutbildning där du kan alltifrån rida häst, flyga helikopter, stå i ett labb och hålla på med kemi till att hålla på med att träffa folk, utreda brott eller liksom, det är så brett. Mm. Så någonstans hittar man sin del, men just nu är ju underrättelsevärlden det roligaste, och hade frågat mig för ett par år sedan så tyckte jag att det här med forensik som jag inte kände till någonting om var det roligaste just då, så att jag är väl ganska lätt. Och
lätt road.
Ja, verkligen. Så har det blivit så. Nej, men det är ett fantastiskt jobb.
Hur kittlande är det att veta saker som väldigt många inte vet?
Det är såklart väldigt... Ja, men det jag ska säga, det är ju... Just att veta något som inte andra vet är väl en sak. Men framförallt att veta att om det här kommer brisera, en dag kommer vi kunna vara öppna med det här. Vi ser redan potentialen, vilken genomslagskraft det här kommer ha mot vissa nätverk som i det här enkrodelen.
Mm.
Så det är klart att man går ju smått leende och trots att det blåser där ute och sker saker, så verkar man så nöjd och tillfred och inte speciellt stressad, vilket andra kan vara frågande inför. Så visst, men det, så är man ju av naturen. Är man lite nyfiken av sig, det kanske är därför man hamnar inom polisen och framförallt inom UND. Man vill lägga ihop ett och ett, och sen när man får svaret så är det klart att det är en tillfredsställelse i det. Så att, skulle ljuga om man säger annat.
Nej, för jag tycker inte det är fel att medge det. Och jag måste säga att jag fann liksom, det fanns någonting kittlande i att veta hemliga saker, fortfarande veta hemliga saker på något sätt. Därför att man känner sig lite, det är liksom få förunnat också. Jag kom faktiskt ihåg, utan att berätta vad det var, så kan jag säga att en gång när jag tänkte på det, det var när jag kom på att jag visste mer än Jan Guillou. Och det var någon intervju på, om ett ärende som Säpo hade, där Jan Guillou bara satt och bara, ja, var Jan Guillou, kan man säga. Och jag kunde sitta i soffan och säga så här: nej du Jan,
där är du fel ute.
Där är du fel ute. Så att ibland så kan det kittla på olika sätt. Ja.
Men det handlar ju, för min del, då handlar det ju om, men för brottslighet av den karaktären, alltså gängkriminella, man vet en rånplan där vi har en väldigt bra källa att de ska råna den här guldsmeden nästa fredag. Och gå runt och veta någonting och planera en insats, och man vet att de gör ju samma sak i sin planering och fixar bilar, och väntar ni bara. Det här snart slår råttfällan ihop liksom. Det är ju en oerhörd skön känsla. Men det är ju liksom riktat på att det. Sen är jag ju inte lika. Det är också en nackdel med jobbet. Jag behöver inte veta vad som händer hos grannarna eller närboende, liksom misär bland barn i ens omgivning, eller barnas lärare, vad de har för problem, om det nu skulle finnas problem där. Alltså den där delen av information kan man ju gärna vara utan. Så länge inte jag kan påverka det i vilket fall.
Just det, precis. Det är intressant. Jag hoppas att du som lyssnare nu har fått en inblick. Det här är ju det blir ju ett litet kortare samtal såklart, och det är ju podden är i runda slänga den här tiden. Om Encro, att vi har fått lite info och lärt oss mer om att det är en separat enhet, bara det lärde jag mig idag. Det intressanta var att jag la ju faktiskt ut, jag tyckte att det här var väldigt spännande om Encro, och jag kände inte till allting om det. Då la jag ut faktiskt en blänkare på sociala medier, i det här fallet på Twitter. För det var en kriminalreporter på Expressen som hade skrivit någonting om just det här. Och då sa jag, men jag pratar gärna med någon i podden för att få lite mer info. Och då skrev han så här: ja, kan du få ett samtal med Ted? Då ska till och med jag lyssna, skrev han. Så att det var ju kul. Så hoppas vi att i alla fall Expressens kriminalreporter lyssnar på det här då. Men så är det. Har du någon spännande info kring någonting, så hör gärna av dig till Snutsnack före Expressens kriminalreporter, så ska vi ta det. Men innan vi slutar det här avsnittet, så måste jag givetvis fråga dig lite om polisfilm. Är det, jag tänkte nämligen att vi skulle ta ditt polisminne i Patreon-avsnittet och höra vad du har för minne från dina 20 år. Men vi avslutar här själva avsnittet med polisfilmer. Är det bara underrättelse, Bond och så vidare som du kollar på?
Nej, och får väl säga då polisfilm, och då kan jag ju vända mig till de som är födda på den här sidan 90-talet, så är det som kanske inte har sett detta, men jag har ju, min absoluta favorit är ju FBI-agenten Clarice Starling i Lammen tystnar. Det blir ju en liten passning till våran gärningsmannaprofilgrupp då, lite som jobbar. Sen hur verklighetstroget, alltså, men som en bra fiktion. Alltså samspelet mellan henne och den som hon ska försöka få att lätta sitt samvete och berätta om brottet där, som är Hannibal Lecter då med Anthony Hopkins. Det är, jag tycker den har fallit lite i glömska nu. Våra generation har nog sett den både en och två gånger. Men pratar jag med mina barn i tonåren, så vet de inte ens vad det där är.
Ja, det är ju skam alltså.
Ja, faktiskt.
Det är ju Lammen tystnar, fantastiskt bra film. Vet du att jag läste för inte så länge sedan, intressant att du tar upp just den filmen, att Hannibal Lecter är bara med 14 minuter i hela filmen eller något sånt där.
Ja. Det är ju han man har behållningen av. Så ja, det är väldigt märkligt.
Och då
märkligt.
Tänkte jag så här, kan det verkligen stämma? Det var någon som skrev. Och tillåt mig att återkomma om det så att jag skulle ha fel. Men det här är bara ett minne som jag får upp. Vad kan det stämma? Men det har ju kommit fler filmer om Hannibal där. Vad tycker du om dem då?
Nej, men jag tycker de är bra, men det är ju, behållningen är ju hans skådespeleri. Mm. Alltså inte så mycket kopplat till att få en halvrealistisk bild av polisverksamhet. Eller så där, utan det är bra underhållningsvärde och storartat skådespeleri av just han i rollen där. Så det är väl både i den Hannibal och den Red Dragon tror jag nog, som ska utspela sig innan. Men det tror inte han är med så mycket
nej,
i. Men fantastisk trilogi tror jag det är.
Med en klassisk slutreplik. I'm having a friend for dinner.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, faktiskt. Ett jättebra tips som jag inte kommer ihåg. Det tror jag inte vi har fått innan. För jag menar, det är ändå FBI. Det är ju... Och hon är, det är Jodie Foster som spelar Clarice. Hon gör ju också en väldigt, väldigt bra insats i den filmen. Mm. När lammen tystnar. Tack för en fantastiskt bra filmtips. Och tack för den här matnyttiga informationen om det som kallas för EncroChat. Stort tack för att du var med, Ted.
Tack så du har själv. Tack.
Stort tack. Snutsnack är över för den här veckan. Men håll ut. Det kommer ett nytt avsnitt i nästa vecka. Vill du bli Patreon, besök patreon.com/snutsnack. Annars finns vi på Instagram, vi finns på Facebook. Ha en fantastisk vecka, så hörs vi nästa. Hej då!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.